Russia's war on Ukraine has created fears of a global food crisis. The two countries supply a third of the world's wheat and are major exporters of barley, corn and sunflower oil.
Ryssland och Ukraina kallas tillsammans världens brödbod som ger mat åt hundratals miljoner människor världen över. Men nu är Ryssland avskuret från omvärlden och Ukrainas vetefält har blivit slagfält.
We got to talk about Russia's attack and how it will potentially cast a dark shadow over other parts of the globe when it comes to food insecurity. There will be important ramifications for the Middle East, for Africa, North Africa and Sub-Saharan Africa in particular.
På en kvart får du veta hur Ukraina-kriget riskerar att göra världen hungrigare och hur brödpriser kan starta revolutioner. Det är måndag den 9 maj och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teresa Kichler, SVDs Brysselkorrespondent och nyligen hemkommen från Ukraina. Teresa, jag dricker ju sånt där fulkaffe, alltså sånt där pulverkaffe, men jag har ju sett också att priserna här i Sverige har gått upp på bryggkaffe, mer redigt kaffe. Men om vi tar Bryssel där du är, där är det mjöl som har blivit väldigt dyrt, va?
Alltså alla priser har gått upp. Jag dricker egentligen vilket kaffe som helst, för mig är det kvantitet som gäller, inte kvalitet. Men det är sant att i vissa affärer här i Bryssel så finns inte mjöl på hyllorna sedan flera veckor. Alltså stora mataffärer, de har ju stora lager. Men de här liksom lokala i innerstan här, så här expressbutiker eller kiosker, där har mjölet varit slut länge, det är tomma hyllor. Och solrosoljan då, som är liksom helig här för de pommes frites som det här landet är känt på, som liksom belgiska familjer ändå faktiskt skickar iväg ungarna och köper ett par gånger i veckan några strutar till maten. De friteras i solrosolja, så att det är så panik för att priset på bröd har gått upp och att priset på pommes frites kan gå upp. Jag träffade en handlare häromdagen, Sheriff. Han hade ställt upp en skylt utanför sin lilla superlokala lilla mathandel eller kiosk i sitt kvarter där det stod Farin, ici! Här har vi mjöl! Utropstecken. Så.
Du sa ju här inledningsvis, Therese, att flera andra produkter har ökat i pris. Om vi tar just Europa som ju du bevakar, vilka andra produkter är det som har skjutit i höjden i olika länder?
Alltså det blir en sån här dominoeffekt alltid när liksom det är en vara inte isolerad i liksom det här superkretsloppet med mat som transporteras över med skepp och med plan och med tåg och med båtar över hela världen. Den där kedjan är ju stoppad nu, så framförallt bagare och konditorer, de som behöver det här fina vita mjölet. Så bröd är ju symboliskt för alla, det är liksom bibliskt. Människan måste äta bröd, annars dör vi och så där. Men i Frankrike är det extra symboliskt för att hela den franska revolutionen för 250 år sedan startade ju för att priset på mjöl hade gått upp och det fanns inte bröd. Och då har vi den här myten med den berömda drottning Marie Antoinette. Hon sa, va? Har de inte bröd? Men då kan de ju äta bakelser.
Let them eat cake.
That's such nonsense. I would never say that.
Är det det de gör nu i Frankrike då, eller?
Ja, det kan man tänka sig. Nej, men alltså priset på en baguette är liksom en... Alltså man kan fälla regering på priset på baguette i Frankrike. Och det är väldigt vanligt att franska politiker får den här frågan när de som kampanjar för något val. Så här, men du vet ju inte vad hur vanligt folk har det. Vet du ens vad priset är på en baguette? Jag tror att i Sverige så kanske motsvarigheten, vet du ens vad en liten mjölk kostar?
Det är en tradition, en baguette française. Quand on va dans d'autres pays.
It has to be all crusty and very fluffy inside.
Just det. Men du, Teresa, Ukraina beskrivs ju som en kornbod för världen, ihop med Ryssland faktiskt. Alltså hur viktiga är de här två länderna för världens matproduktion?
Men tillsammans så representerar de kanske en tredjedel eller något sånt där av den totala andelen vete som finns på de stora världsmarknaderna. Och det är klart att när vi stänger av all handel med Ryssland som ett straff, och när ukrainska exporter inte kan gå för de behöver gå via Svarta havet som är blockerat av ryska krigsskepp och det är liksom totalt stängt. Det har inte fungerat en enda hamn i Ukraina sedan invasionen i slutet av februari. Så att, och det är klart att om den totala andelen vete som finns tillgänglig på världsmarknaden blir mindre, då blir det ju också huggsexa om den. Mat och råvaror inom matproduktion och så här, det köps på såna här stora auktioner. Och det är klart att då börjar ju liksom folk att buda på det vete som är kvar. Då trissar man upp priserna och det är klart att ett rikt land som Frankrike, låt oss ponera, Frankrike behöver det fina vita mjölet för sina baguetter. Det är klart att Frankrike kan bjuda väldigt mycket över Burkina Faso eller Gola liksom. Och så börjar också den här paniken komma då om att det kan saknas mat. Och det är ju en liksom högst reell verklighet kanske i länder, fattiga länder, till exempel i Afrika, som inte kan köpa det där vetet. Medan, ska man vara helt ärlig, i Europa så finns det ju ingen brist på mat. Men det är den där känslan där att, kommer jag inte ha bröd till mina barn?
The usual ingredients, including flour, go into making bread here in this bakery in Sudan's capital Khartoum. But in the past month, the cost of a single loaf has increased by more than 40%. Many are unable to afford feeding their families.
I used to be able to buy for 400 or 500 Sudanese pounds. Now the least I spend is 1,500 pounds to feed my family.
Ryssland och Ukraina är centrala länder i den globala matproduktionen. Och nu har alltså sanktionerna skurit av Ryssland från omvärlden och många av Ukrainas vetefält har blivit slagfält. Det här påverkar framförallt produktionen av vete och majs, två grödor som är helt grundläggande i miljarder människors kost. Här i Europa är det inte så stor risk att folk kommer gå hungriga, men i flera fattiga länder kan kriget i Ukraina förvärra redan existerande hungerkriser. Istället för höjda matpriser kan det handla om att inte få äta alls. Jemen är ett tydligt exempel. Enligt FN:s livsmedelsprogram World Food Program går 17 miljoner jemeniter hungriga efter år av torka och krig. 5 miljoner av de här är på gränsen till svält. De lever nästan helt på FN:s matstöd som i stor utsträckning tas fram med hjälp av ukrainskt vete.
Indeed, the horrendous situation in Ukraine will have an indirect and direct impact on our ability to assist children in Yemen.
Genom matkrisen har FN behövt dra ner på ransonerna. Vissa grupper riskerar att helt bli utan, då man tar från de hungriga för att ge till de svältande.
Ofta delar man ju ut en säck med mjöl till flyktingar så att de faktiskt ska kunna baka bröd och så där. Det är ju väldigt, väldigt vanlig biståndsprodukt så att säga, just mjöl. Så där har man ju pratat om att de har fått se över hur många kalorier man kan ha i de där biståndspåsarna. Man räknar i liksom att en biståndspåse ska innehålla ett visst antal kalorier för att liksom kunna hålla människor vid liv. Och där får de ju minska nu på sina mål med att alla barn ska få.
Att det blir så att de som inte svälter kanske får stå tillbaka. Men det råder ju inte brist på vete i världen. Som du sa, Teresa, så finns det vete, bara att priset har gått upp nu. Kan inte länder bara köpa från andra håll än just Ukraina och Ryssland?
Jo, det är klart, då köper man från andra håll. Och där kommer prissituationen väldigt väl in i bilden. Jag tänkte ge det ett hypotetiskt exempel på hur en sån här stegring i priserna kan se ut. Spanien är ett av de länder i Europa som importerade mest vete från Ukraina. De säger nu så här, okej, men då ska vi importera från Brasilien istället. Fine, då säger Brasilien, japp, vi har vete, ni kan köpa av oss och ni bjuder bättre pengar i Spanien än ett kanske fattigt land här i Latinamerika som tidigare har köpt från oss. Så de beslutar att sälja till Spanien, men då kan du tänka vad det kostar bara att frakta en båt med vete från Brasilien till Spanien. Jämfört med vad det skulle kosta att bara frakta den via Svarta havet, ut via Medelhavet och direkt till Spanien. Alltså bara bränslekostnader där för det där skeppet och fraktkostnader. Och sen tillkommer sådana här hamnkostnader, tullkostnader. EU har inget liksom handelsavtal med Brasilien, så där måste de helt plötsligt betala tullar och import- och exportavgifter. Vad kostar inte det? Liksom? Och sen så finns det de fraktbolag som säger så här, ja men vi forslar gärna mat till delar av Europa, men eftersom det är krig i Europa nu så tänker vi kräva skyhöga försäkringskostnader för våra fartyg. Vi vill inte att de ska slås av en rysk missil. Liksom. Och det är klart att i slutändan så är det konsumenten som får betala den. Det innebär att spanska konsumenter kanske då får se sin baguette dyrare i butiken.
Du var ju nyligen i Ukraina och träffade där en lantbrukare. Kan du ta med oss tillbaka till det mötet med honom?
Jag träffade en agronom, Vitali, som var förman på ett jättestort jordbruk. Han stod mitt ute på en kal åker. Det var kalt för att man höll på precis och skulle inleda vårsådden. Så han svepte med handen över sitt fält och sa liksom att det här är mitt slagfält, sa han. Alltså han hade inte gått ut i krig därför att lantbrukare i Ukraina har undantag från den här allmänna militärtjänsten. Därför att hela Ukrainas ekonomi i stort sett bygger på lantbruket, och om det kraschar så liksom, då har de inte bara krig, då är de utarmade på alla nivåer. Och dessutom får man komma ihåg att i jordbruksvärlden så att säga, så är det man sår idag är ju det som ger inkomster om ett halvår kanske när man skördar. Han visade upp en lista på vad han skulle försöka få till i år. Det var 3,5 ton majs, 3,5 ton sojabönor, 10 ton vete och någonting mer raps tror jag han skulle slå också. Och han stod där och bockade av på sina listor och sa liksom att men det här ska vi fixa. Och sa liksom också att vi som är kvar här, vi ser oss som en bataljon. Vi är 70 anställda på det här jordbruket. Och det är liksom vår bataljon och vi förser folket här med mat och det har en helt annan innebörd i krigen kanske tidigare, liksom att få fram den där maten.
Och förutom att det råder då matkris kan man säga, alltså det som vi faktiskt ska få i oss, så råder det ju samtidigt konstgödselkris, säger man nu. Det är ju minst lika viktigt, om jag har förstått det rätt, för att förstå de stigande priserna. Hur då? Förklara.
Ja, vad gäller Europa då, så har man under så lång tid här haft såna intensiva jordbruk, så att man har verkligen liksom superodlat på de där stackars markerna, så att man har gjort sig beroende av konstgödsel. Och det gödslet har man nästan till 100% importerat från två länder, Ryssland och Belarus. Och Ryssland handlar vi ju inte längre med. Och Belarus har man ju också infört sanktioner mot. Och där var det just konstgödsel som väldigt länge var den här hotet man dinglade med framför diktatorns ögon. Liksom att passa dig för att vi kan sluta att importera ditt konstgödsel.
När det gäller höjda priser på vete och som du var inne på, liksom betydelsen av bröd är ju liksom enorm i hela världen. Vilka politiska konsekvenser kan det få när liksom priser på såna här grundläggande grödor stiger så mycket?
I det franska presidentvalet som gick av stapeln nu för några veckor sedan så såg man ju att köpkraften, alltså hushållen som säger att de inte längre får det att gå ihop därför att matkassen har blivit så dyr. Och liksom underförstått, där är liksom baguetten sticker upp ur den där kassen. Det blev ju liksom ett slagträ i presidentvalskampanjen från flera olika politiker på både vänster och högerkant. Att jag ska se till att familjerna har råd att ta hem den där matkassen som de behöver. Alltså det politiska partiet kan plocka upp rädslan för matbrist eller rädslan för att vi inte längre har råd att köpa den mat som våra barn vill ha. Ett sånt parti kan ju vinna mycket, tror jag.
Vinterkylan i Tunis är av en fuktig sort som kryper innanför skinnet på en. Men demonstranterna är ändå ute på gatorna timme efter timme. Och folkmassan växer. Någon viftar med en baguette. Det är januari 2011 i Tunisien. Och det som ska bli känt som den arabiska våren är igång. En rad länder i Mellanöstern jagar bort sina diktatorer som hårt fört styrt i decennier. Slagorden handlar om längtan efter frihet, men också om matpriser, om att kunna leva värdigt. Frihet, nationell stolthet och bröd. Också i Sverige har höga matpriser historiskt lett till uppror. 1917, mitt under brinnande världskrig, var livsmedelsbristen akut i Sverige och det bröt ut protester över hela landet. Hundratusentals hungriga svenskar intog gatorna med krav på demokrati och mat. På Södermalm i Stockholm gick ryktet att en handlare hade gömt undan några säckar potatisar. Folkmassan, främst hungriga arga kvinnor, växte sig snabbt enorm vid affären. Situationen urartade och polisen fick ingripa.
I övrigt helt fredliga medborgare här på Södermalm som alltså surnar till ordentligt och ger sig på och pucklar på konstaplar.
Ja, det finns särskilt ett exempel, en ung kille. Han helt enkelt blir så oerhört rosenrasande så att han hoppar på någon av de här polismännen och spör upp honom helt enkelt.
Återigen, jag menar, franska revolutionen började för att det inte fanns bröd. Svälter man har man ingenting att förlora. Ser man sina barn hungra så har man ingenting att förlora. Då kan man ta upp ett baseballträ eller en puffra liksom och tåga mot parlamentet där man bor. Jag vet inte. Jag tror inte att i Europa att det kommer bli såklart. För vi har andra medel än vapen kanske att ta till. Vi har pengar i den här delen av världen och regeringar vill inte fällas på en brödfråga eller potatisfråga. Så de kommer att liksom pytsa ut pengar till där det behövs. Om de bestämmer sig för att ta massa lån och höja sina statsskulder eller om de bestämmer sig för att bryta mot såna heliga tabun som statsstöd och sånt där. Fan, så på något sätt kommer de göra det. Det gjorde många regeringar under finanskrisen för 10 år sedan då de liksom föll alla konkurrensregler. Så här. Jag tror att man gör det igen nu.
Om kriget tar slut då, går priserna ner då igen direkt?
Alltså, ska man vara helt ärlig, priserna har ju påverkats av det här kriget, det är sant. Men priserna har också påverkats av andra kriser som pågår, liksom ligger parallellt. Vi har en energikris som gör att liksom bränslet går upp för böndernas traktorer och maskiner. Och vi har en klimatkris som syns här och där överallt. Så att det är flera kriser på varandra som gör att liksom mat blir en känslig, väldigt sårbar produkt på världsmarknaden. Dessutom ska vi komma ihåg att även efter kriget så kommer, tror jag, världen vara indelad i två halvor. De som handlar med Ryssland och de som inte handlar med Ryssland. Det innebär att även om kriget är slut så har vi fortfarande inte det där konstgödslet från Ryssland som kommer in om vi slutar handla med Ryssland. Då måste vi ställa om, och sånt här görs inte över en natt. Liksom. Det kan ta flera år att ställa om våra importkedjor, och sen kan det finnas regler för vilka gödsel man får lov att importera och bladdi-bladdi-bladdi-bladdi. Det är liksom jätteomställningar för vår ekonomi som tar tid.
Och avslutningsvis då, Teresa, och framåt. Jag tänker på Vitali som du träffade. Vad tänkte han om framtiden och nästa skörd?
Han var säker på att han skulle få ihop de där kvoterna som han visade på sitt papper med sojabönor och raps och vete och så. Han var också säker på att han skulle vinna kriget. Det var liksom, han sa väldigt mycket så här, efter kriget då måste vi kanske se till att säkra våra exportkedjor bättre. Eller efter kriget så måste vi kanske exportera mer via järnväg istället för båtarna i Svarta havet. Eller efter kriget så kommer det här ordna sig, och så kommer investerarna att komma tillbaka hit. Och hoppfullhet då om vinst, men också en viss desperation bakom hans ord.
Tack Teresa Kichler för att du var med i dagens story.
Tackar, tackar.
Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Erika Hallhagen. Och jag heter Fanny Härjestam. Klippen idag kom från Al Jazeera, MSNBC, Deutsche Welle, AP, Vetenskapsradion Historia och filmen Marie Antoinette.